If you're struggling to lose weight, you've probably heard about weight loss medications like Wegovy or Zepbound, and you might be wondering if they're right for you. Meet PlushCare, a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. If you qualify, they can safely prescribe you medication from the comfort of your own home. To get started, visit plushcare.com/weightloss. That's plushcare.com/weightloss. plushcare.com/weightloss.
Ever catch yourself eating the same flavorless dinner 3 days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Keke Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started.
Hej och välkomna till AT-läkarna, en podd som riktar sig till läkare.
På ett lättsamt sätt diskuterar vi konkret handläggning, jobbångest och läkaryrket med olika specialister.
Jag heter Ida Björnstjärna.
Och jag heter Ann-Katrin Kådan.
Välkommen John.
Tack så mycket.
Så himla kul att du ville komma hit. Mm. Vi blev jätteglada när du hörde av dig. Och du var nyfiken på våran podd. Och vi blev jättenyfikna på allt ditt jobb. Mm. Så nu är du här. Mm. Varmt välkommen.
Ja.
Du är ju pediatriker och det är något som har varit efterfrågat i podden länge. Det är många som hör av sig och liksom önskar olika teman. Och pediatriker är verkligen återkommande. Mm. Det är ofta folk som skriver och vill ha med det som ett tema. Och vi också såklart. Mm. Så det var perfekt i planen.
Ja, jag blev så väldigt glad över att ni ville ha med mig hit. Jag blev liksom förvånad. Ja, och lite nervös. Men John, ni har sagt att ni är snälla.
Ja, precis.
Vi är sjukt snälla.
Men John, för alla som inte känner dig, kan du inte bara berätta lite om vem du är?
Jo, jag heter John Talinder och... Jag har jobbat i många år som barnläkare på barnkliniken i Jönköping framförallt. Jag har varit sista åren överläkare, bakjour och studierektor där för alla som ska bli barnläkare. Men mitt liv tog en ny vändning egentligen här i juni 2018. För då slutade jag jobba på landstinget i Jönköping och sen dess så jobbar jag bara med utbildning. Och då framförallt med utbildning inom barnmedicin via en sajt som heter medster.se där vi gör onlineutbildning för hälso- och sjukvård. Inte bara för barnmedicin men det är andra som gör för andra delar. Då. Men det som jag producerar där är med barnmedicinsk inriktning. Fantastiskt spännande har varit och massa helt nya grejer för mig. Men, så just nu är det 270 tror jag det är, kanske lite fler nu. Kursdeltagare som varje vecka inne och gör någon av våra kurser.
Mm. Vad är det som är bäst med att vara pediatriker?
Ja, det allra bästa det är ju ändå det att man ganska ofta får skratta på plats på jobbet. Och detta att det är ju alltid sorgligt när någon blir sjuk, oavsett vilken ålder det är. Så det är ju en baksida av sjukvården, att man träffar människor som av något skäl faktiskt inte mår bra. Och det är jättejobbigt att träffa barn som är allvarligt sjuka. Så det är det verkligen. Men barnen blir nästan alltid friska. Mm. Det är otroligt liksom kick i det. Mm. Som jag har sista åren så har jag jobbat som med barnkardiologi som specialitet. Mm. Och det här alltså att träffa barn, man blir inringd mitt i natten som är blott och chippar efter andan och faktiskt bokstavligt talat är på väg att dö i någon mening. Mm. Och sen så sätter man in prostavas och gör sin ultraljudsundersökning och alla de här olika åtgärderna. Och riggar med transport till hjärtkirurgicentret för operation. Och så kommer de tillbaka en vecka senare. Och så är det en rosig frisk bebis. Mm. Alltså det är så fantastiskt coolt. Mm. Så följer man dem sen åren som går på barnhjärtmottagningen och i 3-årsåldern så kommer den där ungen som man inte riktigt visste man skulle överleva in och göra en kullerbytta. Ja. In när som över tröskeln. Ja, ja, det är otrolig tillfredsställelse.
Har du haft några drömmar eller så om att arbeta utomlands?
Ja, jo, absolut. Mm. Vem har inte det?
Ja, precis.
Vad är det man brukar säga på läkarutbildningen? Jag hörde någon som sa någon gång att de hade gjort en enkätstudie att en tredjedel ungefär första året på läkarutbildningen brukar säga att de ska bli barnläkare och jobba i u-länder.
Just det, just det.
Ja, det är de stora visionernas tid.
Ja, så är det nog lite.
Mm.
Nej, men för att globalt sett så finns det ju, ja, inte minst, alltså kanske det jag spontant tänker på just när jag tänker på alltså kvinnovård och barnvård, vad heter det?
Mm.
Alltså, det
barnhälsovård.
Finns, ja, just det, barnhälsovård. Det finns otroligt mycket behov i världen. Och du verkar ju verkligen ha det här patoset i dig, att du drivs av en väldigt stark vilja liksom att hjälpa människor. Och då har man ofta det också, att man har velat kanske vara utomlands och jobba.
Jo, absolut.
Sen har du ju också 4 egna barn.
Ja, precis. Ja, det blev en sån. Men jag berättade det innan där. Första året på läkarutbildningen som blev en sån chock med att plötsligt fick man metabola schemat och det cell som man plöjde.
Mm, just det. Man kunde då också välja människans fysiologi av Olav Sand.
Aha.
Hej.
Okay, också.
Det är en lite förenklad version.
Var det den av kloka folk?
Men det slutar faktiskt med att jag hoppar av då efter första året. Men då åkte jag till kontakt via kontakter, så åkte till Tanzania till 2 olika sjukhus där. Ett sjukhus som heter Nkinga som ligger mitt inne i landet och ett sjukhus som heter Mbushu som ligger en bit söderut. Och var där bara som student och auskulterade. Och det var helt fantastiskt. Mm. Då blev det så här, för det var en man som hette Evert Jonsson som jobbade på Nkinga då. Då blev det så här att, ja men det finns på riktigt. Alltså, det, för jag började tvila då första året. Ja men den här drömmen om att vara läkare, det jobbet kanske inte finns.
Nej.
Men där var det verkligen. Ja, han gjorde så otroligt mycket nytta med sin kunskap. Mm. Och fick också mitt i den miljön så många skratt. Som det var där varje dag. Ja, det var verkligen precis vad jag behövde då. Och då var jag väldigt inne på, absolut, jag skulle gå klart läkarutbildningen och sen skulle ut och jobba. Men samtidigt när Tanzania-besöket, den gjorde mycket med mig för att det var också så att de visade och berättade för mig hur komplext det var. Som runt sjukhuset Nkinga till exempel. Som är, finns lever än idag. Men det har ju då i åratal varit västerländskt sponsrat. Det har gjort otroligt mycket nytta. Men det fanns inga privata läkarmottagningar i en, vad det nu var, en, typ 20 mils radie runt det sjukhuset. För hur skulle en privat praktiserande läkare kunna finansiera sig där? Mm. Om det var så att det fanns ett västerländskt sjukhus med gratis sjukvård. Mm. Ja, ni vet det här. Ja. Det är jättekomplext hur man utvecklar ett land.
Jag förstår det.
Och jag fick också där då utav Evert bland annat som jobbade stenhårt då på att nationalisera, lämna över. Och det gjorde man sen också, bara 2-3 år senare. Som jag faktiskt sa till mig då att det här, att jobba så som jag gör, det kommer nog inte vara din uppgift. Mm-hmm. Om du ska bli läkare och jobba i u-länderna. För att meningen är att det ska vara en annan person än jag som ska vara nationell, som ska bo här alltid, som inte bara kommer hit tillfälligt. Som ska vara här på sjukhuset. Men du kommer behövas. Men du kommer behövas för att ge utbildning.
Mm.
Ja, ungefär så.
Mm.
Ja. Så då blev det lite så här, jaha, okej. Okay, ja, det är, det var lite svårt att förstå då. Men nu när det har gått några år och man läser Hans Roslings böcker och så, där, så inser jag att han hade ju helt rätt förstås.
Så efter 3 år ST på distrikt så valde du att börja göra ST som barnläkare istället.
Mm.
Hur var det då att börja arbeta som barnläkare? Kan du delge några glimtar därifrån?
Ja, det var många gånger väldigt roligt. Det är väl det som har gått igen. Jag tänkte igen det här nu inför den här intervjun också. Att tyvärr så är det så att de sista åren så har jag inte samlat på mig riktigt så mycket skratt. Och inte så många anekdoter. Och då undrar jag, vad tog de vägen?
Mm.
Men de finns ju där egentligen. Men i början så var det ju många gånger jag fick ett gapskratt kort och gott. Till exempel var det på Astrid Lindgrens barnsjukhus. Det var det första vicket jag hade i Stockholm. så var det så att då kom ett föräldrapar med en flicka som var 5 år gammal. Som inte kunde gå. Han hade plötsligt fått så hemskt ont i underbenet eller om det var fotleden. Och jag undersökte henne på kors och tvärs. Och, jag tror att vi tog röntgenbild på henne också. Och jag hade lärt mig om osteomyelit. Hon hade varit lite förkyld innan, så var det sån frågeställning med. Och, ja, men hon var liksom märkvärdigt opåverkad och väldigt nöjd. Sådär. Så jättecharmig och allt sånt. Och sen så när vi hade gjort klart den här vändan. Och jag sa till föräldrarna att ja, men jag hittar faktiskt inte. Jag tror att vi får se vad det blir utav det. Kanske att det släpper sen, och då är det ingenting annat, så får ni komma tillbaka igen.
Mm.
Och då så sa pappan så var där, ja, alltså det enda jag kan komma på det är att igår så var vi på den här pjäsen Petsson och Findus.
Mm.
Och då hade ju Findus ont i foten, om det kunde vara något sånt liksom. Mm. Ja, vem vet, så det, ja. Allt kan hända så, men vi får se. Men sen gick jag på nästa vecka då gick jag en jour till. Och då kom det en 6-årig pojke dit till mottagningen som inte kunde stödja på ena foten.
Mm.
Och så undersökte honom också, hittade ingenting. Och också samma grej, också förstås var lite förkyld och fast lite feber. Och kunde det vara någon infektion eller något annat sånt. Och sen så slutade de med att jag hittade liksom ingenting. Och sen sa jag till föräldrarna att pratade med mamman och pappan då. Alltså jag hittar inte någon orsak till det här nu, men det är klart att fortsätter det så här nu, då måste ni höra av er igen imorgon och får vi gå vidare. Men det är lite märkligt, förra veckan, då så var det en flicka här som hade precis samma bild. Mm. Och då sa föräldrarna där att de hade varit på sett en teaterpjäs med Petsson och Findus. Och så ibland kan ju, och då hade ju Findus fått ont i foten, ibland kan ju bara få för sig sånt. Och då sa den här 6-åringen på tiden, nej du, det var inte Findus som fick ont i foten, det var Petsson faktiskt. Och där så liksom trillade poletten ner.
Ja. Kunde han gå ut sen den här 6-åringen?
Nej, han hoppade ut, men jag ringde upp till den första familjen sen, och där hade dottern kunnat springa obehindrat. Okay. Direkt när de kom hem sen efteråt, för då var leken slut.
Smittsam pjäs.
Alltså jag måste bara flika in en liten anekdot från när min egen son fick ont i vaden för några månader sedan. Och han hade i samband med det här feber och fick jätteont i vaden. Och det slutade med att vi åkte in till barnakuten för att, jag tänkte också så här, osteomyelit kanske, eller en djup ventrombos eller vad kan det vara. Just eftersom att han hade också feber i kombination med det här. Och han blev undersökt också så här med ultraljud. Eller det började med massa provtagning och sen så röntgen. Och det här, alltså, vi kom dit på kvällen, vi var där hela natten. Och det sista vi gjorde var att vi var på röntgen och gjorde ett ultraljud. Nej, på IVA och gjorde ett ultraljud när min son var liksom lite halvt i narkos. Liksom. Det blev världens grej. Och sen så, men de hittade ingenting och då var det så där, ja men om det inte blir... Ni får väl höra av er om det inte blir bättre. Vi hittar liksom ingenting. Allt ser bra ut. Och sen dagen efter så pratade jag med min pappa. Alltså morfar. Och då berättade han att de dagen innan hade varit och sprungit hela dagen i skogen. Så att han hade ju fått världens träningsvärk förmodligen. Så det var så här, okej, jag har tagit liksom halva sjukhuset i anspråk en hel natt.
Det är det som är så lurigt med barn liksom. Mm. Att man kan ju inte riktigt fråga på samma sätt som man kan med en vuxen.
Nej,
och, alltså det är ju sällan som en vuxen går på en pjäs och sen haltar i 2 dagar efter. Men det kan ju vara med barn.
Ja. Men det är svårt att bedöma hur mycket ont de har också. Mm. Liksom, det är svårt att så här, få på en vasskala hur ont de har.
Mm.
Ja. Jättesvårt. Mm. Och just i kombination med feber, det är så här med buksmärta också. Liksom, det kan ju vara blindtarmen.
Ja.
Mm.
Eller så är det bara en fis på tvären. Typ.
Ja. Ja. Men det tycker jag har varit med mina egna barn, att jag tyckte det var så otroligt skönt när de har börjat prata.
Mm.
För att man åtminstone kan få dem att liksom, det är ju svårare med barn och med vuxna, men liksom så här, har du ont? Ja. Var någonstans ungefär? Alltså att det går liksom att få fram någonting.
Mm.
Men alltså att en feber i 4 månaders är liksom som ett helt oskrivet blad. Man får liksom bara leta efter det så här, om jag trycker här, verkar barnet bli mer ledset då eller inte? Alltså jag tycker det är jättesvårt.
Ja.
Ja. Men tycker inte du det? Är det liksom inte när du valde pediatriken, du tycker inte liksom att det här med barn och svårigheterna att ta anamnes och sådär, att det var ett, något som hindrade dig?
Jo, det kändes väl lite just extra svårt eller så. Absolut. Mm. Att man liksom skapar ju en nervositet i början. Mm. Nej, men hjälp, ska jag kunna veta?
Mm.
Barnen kan ju inte prata. Men väldigt fort så kommer man in i det att ja, det som nu när vi fick ett av våra barn, de äldre syskonen, ett av de äldre syskonen utbrett, men pappa, han pratar ju med händerna och fötterna. Alltså, det är ju verkligen så på något sätt att spädbarnet från att det föds, det kommunicerar ju jättemycket. Det är ju verkligen en kommunikativ varelse. Så det handlar ju mer om att hitta det språket, tänker jag, som barnläkare.
Mm.
Och då talar spädbarnen om, spädbarnen är både det svåraste och det lättaste på det sättet. Spädbarn är i mångt mycket som en, nästan som en öppen bok. Förställer sig ju aldrig någonsin när det gäller sjukdom.
Mm. Ja,
alltså spädbarn är ju verkligen programmerad till att ha barnet ont, är hungrig eller inte är tillfreds, då signalerar det.
Mm.
Och vice versa, är barnet tillfreds, fysiologin liksom är i balans, då kommer barnet signalera det.
Mm.
Men nej, men så alltså, visst är det svårt. Och det, alltså, det är ju jättesvårt fall. Jag har en annan sån där historia som jag tycker är ganska illustrativ för det. Då var jag återigen på Astrid Lindgrens barnsjukhus när jag plötsligt då var det massvis med små, det var ganska små rum där. Jag vet inte om de har säkert byggt om den, men en lång rad med små rum. Och sen fanns ingen datorjournal då, eller det gjorde det väl, men vi hade det mesta på papper i alla fall. Fick man ett papper i handen och så stod det rum si och så, barn, ont i magen och kräkts. Och sen så kliver man in, liksom knackar, öppnar dörren. Och så öppnar dörren där och så ser jag en, förvisso lite blek, men ganska så välmående ser ut, sexåring som sitter på en brits. Och sen bredvid så ser jag, och då var jag ju första veckan, och liksom försvinner all färg från mitt ansikte, så ser jag en av mina handledare från hematologen.
Som
är förälder. Ja. Och sen en äldre man som var med där inne i rummet också. Och du vet, man känner att man börjar liksom svettas nästan direkt.
Oh, fy, vad hemskt.
Ja, och jag börjar undersöka den här.
Det är väldigt svårt att bara säga, ja men jag gör som vanligt.
Ja, eller hur?
Det är svårt.
Ja. Och så börjar jag undersöka den här pojken som, ja, jag blev så förbryllad för att då undersökte honom och ja, han hade kräkts, han hade lite ont i magen, han hade haft lite diarré också. Och sen så precis mitt i det jag håller på där så smäller dörren upp. Och in, så kommer en man som ser alldeles vild ut och säger, är det här ni är? Hur är det med honom?
Okay.
Jag sitter upp och bara, nej, handledaren där från lungmedicinen. Jag bara känner att svettet kom ännu mer.
Hemskt.
Och medan jag stod där och undersökte, så då fick man ju fortfarande ha läkarrock på den tiden. Och då bokstavligt talat så hon, kvinnan då, hon ryckte mig lite av den här rocken och bara, du är... Vad tror du om att ta ett blodstatus med DIF? Och sen så lyssnade jag på lungorna. Och sen så pappan så bara, ja, alltså är det på sin plats med en lungröntgen tror du?
Var det lungmedicin?
Och jag kände liksom, det blev mer och mer konstigt. För mitt i allt här då så var det så att blekaste rummet, det var mamman och pappan. Pojken liksom fick lite mer färg för att efter vi undersökte honom där.
Ja.
Och sen så sa till slut så här, nej, jag kände att liksom, jag klarar inte ut det. Så sa, nej, alltså, nu måste jag bara säga, ni känner väl igen mig. Liksom, jag var ju så där då på den terminen.
Liksom,
och det har jag också träffat på sjukhuset.
Ja,
inte riktigt så. Men, ja, men alltså, det är mitt första vick. Så jag känner mig ju väldigt osäker egentligen.
Ja.
Men är det okej med er, sa jag. Om jag prova nu att göra bara precis som jag skulle gjort med i vilket annat rum som helst där. Ja, sa de och nickade då. Och den här gamla mannen sa att han nickade också. Så då sa jag till dem att, ja, alltså med all respekt för att ni kan oerhört mycket mer än mig, men jag tycker nog att vi ska nog inte ta något blodprov överhuvudtaget. Och jag tror inte det en lungröntgen kan göra någon nytta för att, ja men, pojken har ju maginfluensa.
Ja.
Och då blir det alldeles tyst, alldeles knäpptyst i rummet. Ja, ah, sa pappan. Ja, men du har ju nog rätt.
Ja.
Och sen så lommar de ut på rad. Så här, ja, tack så mycket.
Ja,
jättebra.
Oh.
Sen lommar de ut på rad. Och så är det en sväng då på Astrid Lindgrens smaksjukhus. De försvann liksom runt ett hörn där sjuksköterska disken var. Men då släpade den här gamla mannen efter lite grann. Sen den andra liksom svängde runt. Då kom han tassarna tillbaka så här med lite finurligt leende. Sen sa, la han handen på min axel och sa: bra gjort killen! Alltså jag tror, utan att veta riktigt, att ja, jag har funderat mycket på vad som hände där. Men jag tror att även den här gamla mannen också nog var en läkare.
Ja, säkert. Någon läkarfamilj.
Alltså så himla bra gjort av dig. Vad modigt. Jag blir så impad.
Ja, jag vet inte. Jag hade sån ångest, ska jag säga, sen. Jag gick hem och tänkte att han har ju säkert leukemi. Det är säkert någon lungtumör.
There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with PlushCare. PlushCare accepts most insurance plans and gives you online access to board-certified physicians who can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wegovy and Zepbound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at PlushCare.com/weightloss. That's PlushCare.com/weightloss. PlushCare.com/weightloss.
Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Keke Palmer here. And it's time to say hello to something fresh and guilt-free. Hello Fresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com.
Normally, being a little extra can be a bit much, but when it comes to healthcare, it pays to be extra. And United Healthcare makes it easy with Health Protector Guard fixed indemnity insurance plans. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they supplement your primary plan, helping you manage out-of-pocket costs without the usual requirements and restrictions like deductibles and enrollment periods. So when it comes to covering your medical bills, you can feel good about being a little extra. Visit uh1.com to find the Health Protector Guard plan for you.
Nej, men att undersöka läkare, alltså jag har nog inte haft någon läkare som förälder, men däremot har jag haft läkare som patienter. Mm. Det är ju det mest stress, alltså man kan inte få någon mer stresspåslag än den situationen.
Nej.
Det är så jobbigt. Mm. Man är ju verkligen, det känns som att man blir så bedömd.
Mm.
Fast samtidigt när jag är patient, då släpper jag helt, jag går bort helt från min läkarroll. Mm. Alltså det är som att jag glömmer bort. Eller jag medvetet glömmer bort all min kunskap och bara går in som en patient. Jag har aldrig några åsikter om vad de ska göra eller någonting. Jag tror många är så när man blir patient. Ja. Kanske inte just i det här fallet när man kommer med sitt barn.
Mm.
Men ja.
Men det jag tycker det visar också hur otroligt svårt det är att bedöma.
Mm.
Alltså, det är väldigt svårt att bedöma sitt eget barn.
Ja, ja,
hur
verkligen.
Mycket kunskap man än har så hamnar man väldigt ofta lite snett där det. Men också i det här fallet så tänker jag att jag menar det här som du sa, att det är svårt att bedöma barn och blir lättare när de börjar kunna prata.
Mm.
Det blir ju absolut alltså, som jag gjorde där den gången, liksom, frågade pojken om situationerna runt omkring och allt sånt.
Mm.
Sen så jag menar, vem vet, kanske den här familjen hör det här avsnittet så får de jättegärna mejla mig och berätta vad som egentligen var. Men min erfarenhet är att alla sådana situationer som jag varit i som har varit väldigt konstiga, där föräldrar har sagt på konstiga anledningar, men varit enormt stressade eller det varit något sånt här, så roade jag mig med i mer i början av min karriär, om det fanns möjlighet så gick jag ofta in igen och ställde direkt den frågan mer så här, ja men hur kommer det sig egentligen att det blev så här?
Mm.
Varför? Jag märker att du är jättestressad. Är det något speciellt?
Mm.
I stort sett undantagslöst då så kom det olika varianter på. Jo men så här är det. Att pojkens kusin, det är 20 år sedan. Men han fick feber på nyårsdagen när vi var där. Och sen så visade sig att han blev jättesjuk på jättekort tid och dog faktiskt.
Mm. Det finns så det är,
jag får panik varje gång mina barn får det hög feber och tänker att nu är det dags igen.
Ja.
Alltså kommer det där. Så det måste ju ha varit något sånt, tänker jag. Och den här familjen också. Det gjorde att de blev så enormt stressade över det här magonda och det som sen visade sig vara en gastroenterit. Och sen så, ja, innan man kräks så kan det göra förfärligt ont i magen, eller hur?
Ja, men som sagt, det här med, det gäller ju både ens barn, men det är också en stor anledning till att man liksom inte ska behandla sina släktingar eller föräldrar. Eller, alltså, man kan ju inte vara neutral. Nej. Alltså man vill ju alltid göra lite extra för sin familj på något sätt. Ja, ja. Ja, men som att de vill, lungmedicinen vill ta en lungröntgen och hematologen vill ta en diff. Alltså liksom det är ju för att man har sin arsenal som man vill använda när man känner att någon nära en är dålig. Ja. Man måste, det är bättre att lämna över till någon annan.
Ni får lämna till varandra. Då.
Ja, ja, det tror jag inte är neutralt nog.
Nej.
Ja. Oh. Ja, jag är ju så mycket här hos Ida att det känns som mina egna barn.
Ja. Men hur var det tyckte du att börja komma ut och möta barn?
Jo, nej, men det var läskigt men samtidigt väldigt fort då. Att det var det här att det kändes som att men det var roligt. Och att det inte var så svårt egentligen. Mm. Att man gav barnen tid så berättade de, och kanske inte med ord men i alla fall med sitt kroppsspråk. Mm. Om vad det var de ville och vad det var de tyckte. Och sen upptäckte jag ju väldigt fort också att det här att man hade två föräldrar med. Som i många av mina kurser har sagt att det tyckte var det, hade det inte varit för föräldrarna så hade de nog gärna blivit barnläkare. Men vad lätt det blev tack vare att man hade föräldrar med. Okay. Det var ju någon som kunde tolka precis barnens signaler. Du fick ju det liksom serverat gratis. Sådär. Så att det var roligt och inte alls. Hade man känsla av att jag hade varit onödigt rädd för yrket.
Men, egentligen så när man träffar vuxna så pratar man ju också om liksom utsattheten i vården och att man känner sig, som patient är man ju ofta i en liksom underlägsen situation och sådär.
Mm.
Men barn har ju förhoppningsvis sina tryggaste personer med sig.
Mm.
Och liksom man själv sitter ju inte i mammas knä längre, men det är ändå patienter som är omhändertagna väldigt fint oftast.
Ja visst, så är det verkligen. Det är en enorm styrka som gör jobbet väldigt mycket lättare. Bara man kommer in i det. Sen så där med att föräldrarna är trygga. Det lär man sig också tydligt att det effektiva sättet att komma till en lugn och bra undersökningsmiljö. Det är ju att komma in i rummet med öppna dörren. Att se till att mamma och pappa känner sig trygga.
Mm.
För man tittar på barn, det är egentligen hela vägen. Men väldigt tydligt blir det när man har en 1, 2, 3, 4-åring. Om man öppnar dörren och kolla vad den gör för dig. Då tittar barnet på mig som kom in genom dörren. Väldigt fort. Kort. Sen vänder barnet blicken till mamma eller pappa. Mm. Tittar på deras ansiktsuttryck.
Mm.
Det är liksom biologiskt deras sätt att avgöra. Är det här okej? Okay? Mm. Tycker mamma och pappa att den här personen är farlig?
Mm.
Då ska jag ta skydd. Mm. Så. Mm. Och där har man ett problem. För föräldrar som är oroliga för sina barn. De kanske har hållit upp. Liksom, varit positiva gentemot barnen. Och stöttande.
Mm.
Sen så öppnar vi dörren och kommer in sjukhusklädda, då är det väldigt vanligt att föräldrarna blir så här och tappar ansiktet. Det är på riktigt, nu kommer doktorn.
Ja, just det.
Är den reaktionen kvar för länge, då får man ett barn som värjer sig helt mot att det kommer närheten. Så därför, och det har ni säkert noterat, när man gått med någon barnläkare, någon folk, både barnläkare och barnsjuksköterska, använder det tricket nästan omedvetet. Då pratar man på så här med mamma då. Ja, hej, ja. Så ni har kommit till sjukhuset nu. Ja, har du väntat länge? Så, ja. Nej, men, ni hittade väl lite kaffeautomaten? Nej, vi skulle alldeles strax undersöka det barn. Men jag ser ju redan när jag kom in i rummet så blir jag lite lugnad utav att jag såg att han lekte. Det där är ju i någon mening lite ordtrams. Men det som händer då är att då mjuknar förälderns ansikte. Man får ett svarsleende och de presenterar sig själva. Och barnen stirrar stint på föräldrarna. Så bara, aha, okej.
Okay.
Är faran över? Och sen går de tillbaka och börjar leka igen.
Mm.
Så att det där är ett väldigt bra trick för att komma till och kunna undersöka barnen. Men annars, om man ska hoppa till det här med första jobbet då. Det blev ju ett antal situationer som där det kändes helt övermäktigt. Som Pastor Lindgren igen då, det var på barnortopedi, barnkirurgilinan. Så var det så att det var hela Stockholms upptagningsområde för trauma. Och när jag gick vilket där så handledaren sa till mig ganska tidigt att ja, men allvarliga barntrauma, ni måste lära er APLS. Liksom utan innan så. Men ta den rätt lugnt. För att alltså, vet, föräldrar med små barn, de åker inte bil på kvällar och nätter. Liksom, då är de hemma. Så att, och de sitter alltid i barnstol. Så att det är väldigt sällan som det är några allvarliga trauman. Så att, ja, Det behöver inte vara så. Det behöver inte vara så jättenervösa för. Men naturligtvis om det var typ 50 jourer och sånt. Det gick ju det där multitraumalarmet. Och jag hittade knappt till i stressen då, knappt till traumarummet som var en liten annan en del. Så jag tog med mig två sköterskor från akutmottagningen och sen sprang vi liksom upp genom korridoren.
Var du ensam? Du var innan AT alltså?
Ja, det var innan AT.
Och du var ensam?
Då var man ensam på huset. Okay. Där. Så såg det ut då. Oh. Och, vet, och då var jag vad liksom rädd jag var. Jag sprang där genom korridoren och gick igenom APLS hette det faktiskt inte då, men trauma omhandlade liksom alla stegen så kunde de utan till och baklänges. Och sen så var det en sån här dörr, stor dörr som man ryckte snöre så öppnades det. Och då ryckte hela snöret och när dörren gick upp och där inne så liksom kom en dag ihop den vyn då, Brits, och sen så är det typ 13 personer som står där inne. En del med masker på och allt sånt. Och sen så är det en där inne som utropar, åh vad skönt, nu är traumaledaren på plats. Oh. Och jag kommer ihåg att jag tittade bakom min axel så här. Var då någonstans? Jag insåg att det var mig.
Åh oh, gud, det här är som en mardröm.
Ja, men det var bara att kliva in där. Och
säkra börja. Steg.
Mm. Ja, det var inte så säkra steg. Ja, det var nog många i personalstyrkan som kunde ha synpunkter på det också. Men sen så ville man ju lite hjälp av att de lyfte blicken och kollade då neurokirurgjour tror jag det var, det stod liksom på en skylt. Sådär. Ja, tittade lite högre upp och bara, aha, en kursare. Också vick.
Okej.
Okay. Jaha, liksom. Ja. Det var så det såg ut på nätterna på KS då på den tiden. Och idel vikarierande underläkare på de olika jourlinjerna. Och vi blev kö sen där till, vi skulle ringa till våra bakjourer i turordning på den här telefonen.
Man fick dela på en telefon.
Ja, där inne i rummet var det en telefon liksom som hade. Mm. Ja.
Men gick det bra?
Det gick bra. Den gången gjorde det.
Alla överlevde den natten också. Inklusive traumaledare.
Precis.
Men på tal om sånt här akut stresspåslag som i såna här situationer. Just när man är och träffar barn så är det ju liksom viktigare än någonsin att man verkar väldigt, väldigt lugn. För att barn just läser av hur man själv är som du beskrev. Men det är ju inte alltid man är lugn. Hur brukar du göra då?
Ja, då brukar jag tänka det att det är faktiskt en form av teater. Alltså jag är ju absolut inte lugn alla gånger när jag, ja, nu sista åren har jag varit en blindning som bakjour. Men man är, kan absolut vara stressad, det kan vara mycket att göra. Och ännu mer kanske som primärjour när telefonen ringer, man blir avbruten och det är en förlossning på gång samtidigt som man går och väntar på att man ska springa iväg på en sugklocka som eventuellt ska komma eller ett snitt. Eller.
Och man är bara en person.
Och så är man bara en person. Och då är jag verkligen stressad. Alltså, hur gör man då? Jo, men då är det faktiskt så att man får tänka som att man är med i en teaterpjäs. Att här gäller det att skådespela lite. För går man in i ett rum och ska undersöka ett barn och signalera stress, då blir det jättesvårt. Alltså. Det tar mycket, mycket längre tid. För då kommer du inte kunna få föräldern att se riktigt avslappnande ut. Då kommer barnet titta på föräldern och barnet kommer känna sig stressad. De luktar sig till det där på något sätt. Och då barnet känner sig stressad, upplever den barnet situationen och dig som undersökare som lite hotfull. Och då får du inte access. Det blir en lång, lång rad låsningar. Så det som är med tiden när man har utvecklat som ett trick. Det är att ju mer stressad jag är, desto noggrannare är jag med att tänka igenom mitt kroppsspråk. Att aktivt, just precis när det egentligen så jag vet att jag behöver springa. Då tar jag fram pallen och verkligen sätter mig ner. Och sätter benen i kors och lutar mig lite framåt. För att liksom signalera, jag har tid. Och att jag tänker då i det läget också på mitt ansiktsuttryck. Även om jag utanför rummet har varit jättestressad där inne. Så tvingar mig att le och fråga. Och ge en ordentlig paus. Jag visar både barn och föräldrar att här är jag redo att ta emot ett svar. Och det handlar också om, har jag lärt mig, att det är en mental sak precis innan du går in i ett rum. Att om jag bara rusar från rum till rum, då blir det ofta ganska dåligt. Men om jag utanför dörren pausar i 5 sekunder och mentalt gör någon så här, ja, yoga, meditation eller sånt. Och tänker att okej, nu går jag in till det här barnet. Här kommer jag träffa barn och förmodligen två föräldrar. Nu är det de som är helt i fokus.
Mm.
Liksom rensa hjärnan och kliver in. Då klarar jag ut att vara närvarande nog för att göra det här skådespelet.
Mm.
Medan om jag skippar den där 5 sekunder, liksom, rensa hjärnan. Jag går in i rummet och fortfarande egentligen tänker på den lite kluriga diagnosen där bakom. Och tänker på att de larmade för ambulansen. Det kom in en ambulans, det var 15 minuter du ska göra då.
Mm.
Då blir det inte bra.
Men alltså, hur gör man det där egentligen? För jag tycker det är jättesvårt. Även i vardagssammanhang, att man har en tanke i huvudet som ligger och blockerar.
Ja.
Och sen sitter man och pratar med någon. Och sen upptäcker man att, oj, nu har den här pratat i 15 sekunder och jag har inte lyssnat.
Mm.
Alltså det tycker jag händer ganska ofta.
Ja.
Jag har ganska svårt att liksom, kanske lättare jobbet nu så länge sedan jag var på sjukhuset. Jag har bara fött massa barn. men har du, liksom, hur gör du rent praktiskt den där lilla stunden?
Ja, hur gör jag egentligen? Ja, men jag tänker, det är liksom ett beslut på något sätt i huvudet. Att nu måste jag fokusera på barnet i det här rummet. Men visst är det svårt. Och vi pratar mycket, vi har hållit i bakkursutbildningen i sydöstra sjukvårdsområdet också för pediatriker. Det här fenomenet är väldigt vanligt när man är bakkur. Någon ringer, när ni ringer till era bakkur och det blir en längre berättelse. Så, ja, plötsligt så kan tankarna segla iväg.
Ja,
då.
Det förstår jag. Ja.
Och då är det ju tricket som bakkur att aldrig någonsin låtsas att man har hört.
Mm.
Alltså istället är det att alltid säga så här, du, nu tappar jag fokus.
Mm.
Kan du upprepa det sista?
Mm.
Olika sådana här saker som man får ta till. Och det är väl delvis samma sak också när man då går in till rummet. För det händer ju förstås att man seglar iväg och inte lyssnar på barnet och föräldrarna. Men föräldrar och barn ännu mer tar jag aldrig illa upp om man säger det då. Ursäkta mig, nu tappar jag fokus. Jag tänkte kort på ett annat barn. Kan du upprepa?
Mm.
Då skapar man ett förtroende och ett lugn.
Hellre det än att man plötsligt säger något som blir helt utan kontext.
Ja, eller hur? Eller hur?
Ja, men jag tycker det där kan man, den där regeln kan man använda i många sammanhang. Till exempel när man ringer och konsulten, klassisk grej. Och man inte förstår förklaringen. Ibland så kanske konsulten pratar väldigt snabbt.
Mm.
Eller bryter lite. Eller liksom bara väldigt komplicerat. Och i den personens huvud så är allting solklart. Men själv står man där och har inte fattat någonting.
Mm.
Och när man har frågat kanske 2 gånger och fått samma förklaring så känner man, nu kan jag nästan inte fråga mer. Och då har det hänt att jag liksom, ja, jag får väl reda ut det här själv då liksom.
Mm.
Men nu är jag bara så här, nej, jag ska inte ge mig så här, att man verkligen, ja men jag förstår inte vad du menar, kan du förklara en gång till?
Ja.
Och liksom prata lite långsammare eller så där att
och säg den exakta dosen.
Ja.
Det räcker inte med, tyvärr så räcker det inte med att jag bara hör läkemedlets namnet för att jag vet inte vilken dos det är.
Nej.
Säg allting i detalj.
Ja.
Om man tar en anamnes kan man också känna i början av sin läkargärning att man inte vill vara till besvär och tjata, men att man verkligen inte ger sig när man har förstått hur det faktiskt var.
Ja. Och att använda sådana trick som att sammanfatta, det är en annan variant. Istället för att säga att nu lyssnar jag inte riktigt, flika in, har jag förstått rätt om jag sammanfattar?
Mm.
Och då så fyller ju nästan alltid barn, om de är äldre eller föräldrar i, om man inte har hängt med riktigt.
Nej, jättebra.
Ja. Och det är också, nu frågan om hur man gör när man är riktigt stressad, att ett annat trick, det är att ta sig barnet, oavsett hur stressad man är, åtminstone ställa en eller två sådana runt omkring frågor som liksom signalerar att man har tid, fast man egentligen inte har det där som jag sa lite tidigare, att du pratar runt till pappan. Ja, men har ni kommit hit? Så, hur länge har ni fått vänta nu? Oj, okej, det var länge, så jag hoppas det nåddes utav det att vi hade en olycka här också, så det är därför det blir så sent för er. Alltså, vet, lite så här ord eller
lite mellansnack.
Lite mellansnack.
Som kanske egentligen tar typ 15 sekunder.
Precis, extra. 15 sekunder, men då signalerar man att jag har tid för dig, fast man egentligen inte har det.
Var det svårt att hitta parkering och det här med kaffet?
Ja,
och
så. Precis, precis. Och sen om man, många gånger så är det så också att man kanske av olika lokalskäl behöver stå upp för anamnestagandet. Att stå upp signalerar nästan alltid att man inte har riktigt tid.
Mm.
Men då kan man också tänka på som ett trick att det går faktiskt att stå på olika sätt.
Mm.
Mm.
Man kan stå på ett sätt där det verkligen ser ut som att nu är jag på väg att springa ut i rummet. Då kommer föräldrar korta sin anonesa där de ger information jättemycket. För de förstår att du har egentligen inte tid. Men kontra om man går in i ett rum, man fortfarande kanske inte finns några stolar kvar och du har egentligen inte tid. Men att bara luta sig mot ett skåp lite med rumpan. Alltså bara det räcker för att det ska ge en kroppsspråksignal om att jag har tid för dig. Här är det lugnt, du behöver inte känna dig liksom stressad och därmed ge en sämre anamnes.
Men jag antar att man också lurar sig själv i med de här enkla kroppsspråksakerna. Att din kropp luras att tro att du är lugnare än vad du är.
Så kan det nog också.
Jag tror verkligen det. Man kan ju andas sig upp till en stressnivå och tvärtom andas sig lugnt till en lägre stressnivå.
Visst.
Så att psyket och kroppen hänger ju verkligen samman.
Alltså, så kan det bli fantastiskt dråpliga clashar också när man samarbetar med narkosläkarna som har ett helt annat förhållningssätt. Det har jag fått höra ett antal gånger då när barnen kommer in på akutrummet och jag ser liksom på långt håll. Ja, men här kommer in en ganska så frisk unge, ligger alltså på båren. Och sen så går jag in där och så då finns det ju sällan någon stol att sitta på. Så jag lutar mig lite mot väggen och pratar om lite ditt och datt. Ja. Och föräldrar kommer där och säger, hallå, alltså, nu måste vi koncentrera oss.
Pang, 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 fokus.
Ja. Men,
och du har jättebra fokus, fast du går en medveten annan väg.
Ja, precis. Jag vet ju att dundrar jag på, då får vi inte undersöka ungen där på britsen. Sen en helt annan sak, få med ett medvetslöst barn. Alltså när det är fokus på andens väg, då måste det vara dunk, 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 då får man ju släppa det där. Men man får ha känsla för det.
Men hur har det varit, John, att kombinera familjelivet med att vara barnläkare? För du har ju som sagt 4 barn. Och barnläkarspecialiteten har jag fått för mig är väldigt krävande. Jag har många kompisar som har berättat att de har... Det var en kompis som sa att första året som barnläkare så fick han typ bara checka ut allt annat och bara fokusera på jobbet för att ens kunna... Jag vet inte. Det var så mycket att lära sig liksom. Hur har det gått?
Jo, nej men jag tycker att
jag... Hur har det gått?
Alltså vi ska komma till det sen med misstag i vården också. Så att på så sätt kan man säga att jag har gjort väldigt många misstag så att det är ju inte alltid det går... Bra, så är det ju. Men med den delen, men för att det är så mycket att lära sig. Men kombinationen med att ha barn, alltså vi lever i ett fantastiskt system i Sverige. Så att jag uppfattar det som att det inte har varit några bekymmer egentligen. Med varje barn som vi har fått så har jag varit föräldraledig 1 år. Och min fru har varit föräldraledig 1 år. Systemen tillåter det.
Ja, det är en sån gåva. Ja, det är det.
Men det är klart att det har ju liksom, kliniken har ju, finns ett tryck från kliniken att man skulle vara föräldraledig mindre. Det gör det även om det är en barnklinik för att man behövs i systemet. Men det får man ju ta som någonting positivt att man är efterlängtad som arbetsdeltagare. Men det är väl bara, nu så tror jag att det har väl ändrats med för allt i världen. Ni som lyssnar på det här att se till att ni... Eller leder med era barn. Det är ju så försvinnande kort tid ändå. Och sjukvårdssystemet så klarar sig ju absolut ändå.
Men jag tycker att det jag har tyckt har varit svårast, det har inte varit när jag har varit föräldraledig, utan det är när jag har kommit tillbaka efter föräldraledigheten och kombinera liksom hämtning och lämning på förskola med att jobba och vilja vara hemma samtidigt som man vill hinna göra allting så bra på jobbet och verkligen kolla att man har checkat av allting och... Man vill inte liksom gå från jobbet innan man känner att man har avslutat.
Nej.
Men det är ju inte så himla lätt när man har en dagistid att, eller förskoletid att passa.
Nej.
När man har kollegor som känner att jag kan gärna sitta kvar 3 timmar extra någon dag i veckan och läsa på för att då blir jag extra duktig. Och man känner, själv känner hur man bara nästan sjunker i kompetens.
men visst måste det vara så för er också att när man väl får barn så blir man ju så mycket mer strukturerad.
Jo.
Så att man undrar lite grann, vad gjorde man egentligen där på jobbet?
Ja.
Ju mer tid man har, desto mindre effektiv blir man ju faktiskt. Ja, det kan jag känna även idag. Om jag har en dag som jag har fått till förfogande att göra. Ja, men vi jobbar ju med podden mycket, jag och Ann-Katrin. Liksom. Och ibland har jag en hel dag när jag kan sitta och förbereda något. Då är jag inte så jätteeffektiv. Men däremot om jag har 2 timmar, då är jag supereffektiv.
Mm. Ja, ja, men så är det. Ja. Det tycker jag absolut. Men sen så, med själva barnläkaryrket, det som dina kompisar har berört, det är väl säkert en del i att det är så pass brett. Mm. Fortfarande är det så att vi är i alla fall på länssjukhusen inte så hårt subspecialiserade. Så det betyder det att både som primärjour och bakjour så måste du kunna hantera precis hela spektrat. Och då är ju det, jag menar, alla specialiteter är ungefär lika utmanande fast på andra sätt. Då. Men det är ju bara medicinsk utmaning då. Att när man väl har gått läkarutbildningen, gjort sin artertjänst och sen så börjar man på barnmedicin. Då måste man i någon mening börja om och plöja igenom precis alla organsystem och sjukdomsområden igen. Eftersom om du ska vara vuxenmedicin kanske hade du valt kardiologi då på vuxen. Och där blir det nisch. Men på barn så måste du lära dig både kardiologi och njurmedicin och levermedicin och gastro och neonatologi och du måste lära dig infektion och så vidare, liksom hela. Så det är,
jag tycker det är lockande och avskräckande.
Ja, visst. Nej, men det som du sa innan där, det blir som ett svart hål när man tänker att man vill lära sig allt. Ja. Ja, men det är ju bara att släppa det. Ja. På läkarutbildningen måste man komma in i det, att man får förhålla sig till att det kommer aldrig lära dig allt. Som barnläkare så får man också släppa och inse att man kommer aldrig kunna bli expert inom alla de områdena.
Och till och med det man har lärt sig stämmer inte efter några år.
Nej, eller hur?
Så är det liksom.
Det är när man glömt bort det eller så har det blivit inaktuellt.
Ja, precis.
Ja, det är deprimerande.
Men sen så finns det också en sån aspekt att man träffar så pass få patienter idag, generellt sett i västerländsk sjukvård och kanske framförallt i svensk sjukvård. Det är också det som ligger lite bakom det att barnläkare behöver jobba så mycket för att man måste ha så mycket tid på plats. Mm. Eftersom det är så pass få patienter vi har i dagens sjukvårdssystem. Mm. Så hur ska man kunna få patientkontakt då? Om det, nu när ni lyssnar på det här kommer kanske bli sura på mig för att man jobbar i häcken av sig om man har 20 patienter, barnpatienter på en nattjour till exempel. Men alltså, i ett internationellt perspektiv så är det ju väldigt få ändå. Mm. Och äldre generationers barnläkare, även i Sverige, hade ju många gånger betydligt många fler patienter på ett jourpass. På något sätt måste vi kompensera för det.
Det kommer vi prata lite mer om, eller hur? Vi pratar om vad är en kompetent läkare.
Precis.
Ja, och det blir ju i ett annat avsnitt med dig som vi kommer att spela in framöver. Men för idag så får vi nog nöja oss så här. Ja. Mm. Det var jätteroligt att prata om att vara pediatriker. Mm. Det blir ju det ett av de bästa ämnena att ge, liksom, prata om olika exempel. Och så här, just för att barn är så roliga att få träffa och bedöma. Men vi kommer fortsätta när vi ska prata lite om vad det innebär om att vara en kompetent läkare. Att även beröra de tillfällena med barn när man känner att ens egna förväntningar på att vara kompetent kanske brister när man gör fel eller när till och med ett barn dör. Men det blir som sagt nästa gång. Tack så jättemycket för att du ville vara med och prata med oss, John.
Tack så mycket för att du fick komma.
Tack.
Och tack till alla er som har lyssnat.
Ja, absolut.
Och vill man ge feedback på det här avsnittet så är det ju bara att höra av sig till oss precis som vanligt. Vi finns ju på sociala medier. Facebook heter vi AT-läkarna. På Instagram heter vi AT-läkarna podcast. Och så kan man mejla till oss på hejatatlakarna.se. Och om man har blivit nyfiken på det här med pediatrik och vill lära sig mer så kommer det ju finnas kurser även för AT-läkare på medstep.se.
Ja.
Så att det är ju bara att gå in och förkovra sig helt enkelt.
Ja, varmt välkomna. Jag kommer heta heter barnmedicin för AT-läkare som är en liten kortare introduktionskurs till barnmedicin. Mm. Hoppas vi får se er där.
Mm. Ja, perfekt. Okej, ha det så bra. Så hörs vi.
Det gör vi.
Hej hej.
Hejdå.
Hej hej.
Ever catch yourself eating the same flavorless dinner 3 days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Keke Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started.
Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com/style to get free shipping and 365-day returns on your next order. Quince.com/style.